Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din hastiga häst. Din husvilla hanhund. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Samtidigt som jag sa det så såg jag den lilla mätaren på min dator som mäter antalet decibel i min röst. Puttas upp lite på röda. Den röda markeringen. Vilket indikerar att jag pratade lite för högt. Det kommer att fixas till sen när jag lägger på olika effektfilter som gör att min röst blir strömlinjeformad och mjuk och stum. Men just nu så blev jag påmind om att det här är ju en podd som man ska somna till. Åtminstone är det primära användningsområdet. Välkommen till mig och till Somna med Henrik. Och jag ska prata i en timma. Och för dig så är det bara att låta bandet rulla, för att använda sig av ett gammalt uttryck. Jag har som vanligt ingen aning om vad jag ska prata om. Det här är liksom min stund av ovisshet också. Alltså manifesterad ovisshet. Det är ju en väldig massa ovisshet i livet ändå. Det behöver man inte starta en podd för att känna av. Men metodiken i det jag håller på med här innebär ju då att jag inte har förberett någonting innan jag sätter mig ner och pratar. Vilket gör att jag gör det med flit, så att säga. Jag försätter mig med flit i ett tillstånd av ovisshet. Och det kan vara skrämmande, men så skrämmande är det inte. Så innan du nu rusar iväg och rycker i olika kyrkklockor och ropar från kyrktornen att Henrik Ståhl sitter och gör sig märkvärdig över att han är i en hudlös, handlös situation, så vill jag bara passa på att flika in att jag är medveten om att det här bara är en podd, och att om jag nu skulle tycka det var för obekvämt och naket, så skulle jag ju kunna bara låta bli att släppa avsnittet eller spela in ett nytt. Faktum är att jag känner mig ju tryggare när jag gör det här än när jag gör mycket annat. Och att jag får göra detta som jobb, det är din förtjänst, Somna. Så tack så mycket för det. Jag tycker det är så mysigt och en sån underbar tanke att jag är ditt sömnpiller. Jag tycker så mycket om tanken av att jag är ett hjälpmedel. Det är annars inte så man ser på innehållspersoner. Man lyssnar ju på någon, eller tittar på någon, eller läser någon, eller absorberar någon, därför att man tycker att den personen är underhållande, eller givande, eller gripande, eller på något sätt gör innehåll som tilltalar en. Och där är ju jag också och trängs då tillsammans med alla andra innehållsmakare i världen. Och därför tycker jag det här känns så himla skönt. Därför att det finns inga anspråk i det här att du ska uppleva någonting. Eller rättare sagt, det finns inga kulturanspråk här. Så kan vi säga. Jag tycker det är en sån tilltalande bild att jag är ett hjälpmedel, ett redskap, ett verktyg. Använd dig av den här podden för att åstadkomma det du vill ska hända. Inget annat. Alla andra känslor, det är liksom biverkningar. Och det är inget fel på dem, de är ju också bra. Du kan känna en massa känslor eller kanske rent utav få en ny tanke eller roas kanske också. Men det är inte liksom den primära meningen. Den primära meningen är att du ska använda den här podden till det du behöver den till. Till exempel att komma till ro och somna. Låta mig få prata tills det blir tyst i din hjärna. Det enda som jag tycker är negativt är ju just det här där jag befinner mig just nu. När allting börjar och jag inte vet vad jag ska säga och jag har då den här timman framför mig och kan ibland känna jag antar att det är lathet. Alltså jag vet att jag ska prata en timma och att jag inte riktigt orkar. Liksom. Så kan det kännas ibland. Men det brukar oftast gå över, det brukar alltid gå över. Eller faktum är att det redan har gått över nu. Det är precis i början som det uppstår ett slags... jag har pratat om det 1000 gånger förut. Som den där stenen som står på ett backkrön. Och man måste ge den en ordentlig kraftansats för att den ska börja rulla. Men när den sen har börjat rulla ut för backen, då går det av sig själv. Och då måste man rent ut av hålla sig undan från den. För den. För att inte bli klämd eller omkullskuffad eller tillrufsad eller kränkt. Den kränkande stenen rullar ner för backen. Det är lite så jag beskriver mig själv när jag, alltså i förhållande till mig själv. En självkränkande sten. Idag ska jag berätta en jättevacker kärlekshistoria mellan en kanin som heter Ragnar och en annan kanin som heter Gnister. Ragnar och Gnister, de sitter ihop som ett klister. Ragnar och Gnister, de sitter ihop som ett klister av ister. Ragnar och Gnister, deras relation har inga brister. Och så vidare då. Det är den här berömda visan som så många har gjort tolkningar på. Evert Taube, Bror Taube, Tarzan Taube och Eualia Taube 1976. Utanför äventyrsvargen, nu när jag spelar in det här avsnittet, så stormar det något så infernaliskt. När jag var ute och gick i skogen sist så hade små toppar på små träd blåst av och låg ömkligt i små drivor längs vägen där jag gick. Det var sorgesamt att se. Men också den här vårstädningskänslan. Att även naturen gör sitt för att borsta bort det överflödiga. Hudflagorna, liksom. Ursäkta. Vad hette de nu, kaninerna då? Ragnar och Gnister. Ragnar är ju alltså ett mansnamn. Men hos kaniner så är det där lite, ja, de använder inte namn som vi använder namn. Alltså Ragnar heter ju Ragnar, men det betyder inte att jag i det här läget i historien, när jag inte vet någonting, könsbestämmer Ragnar. Så, och inte Gnister heller. Så bara som att jag tycker det är väldigt lätt att man håller på och könsbestämmer djur när man berättar historier om djur. Det kan vara så enkelt som att en historia som handlar om två rävar, då har den ena räven byxor på sig medan den andra räven inte har några byxor utan istället långa ögonfransar. Vilket känns som så otroligt puckat uppdelningsmässigt. Jag kan ju säga direkt vem av de där två jag vill vara. Liksom. Jag vill ju vara djuret som har byxor. Därför vem vill gå omkring utan byxor? Det spelar ingen roll hur snygga ögonfransar man har. Byxor behövs. Eller åtminstone någon typ av beklädnad ned till. Och därför så väljer jag utan att tveka byxdjuret. Det byxbeklädda djuret av Olle Lund Kirkegård. Men det är så onödigt bara. En sak som jag har tänkt på med våran katt Flingan, som ju då innehar epitetet hankatt, att många säger hon automatiskt om Flingan. Så en katt är alltid en hon då, i här där jag bor i alla fall, där människor talar om Flingan. Det är ju inte så att folk över hela Sverige talar om Flingan. Så jag kan inte svara på hur liksom de förutfattade meningarna om katters könstillhörighet sprids över hela, eller om de är likadana över hela Sverige eller så. Ragnar och Gnister bodde ju i olika delar av kaninhålslandet. Det är egentligen ett ganska litet land som består av ganska kuperat fält med kullar och gropar, små håligheter där kaninerna har grävt ett intrikat system inuti jordhålorna. Det är mest tunnel, men också några gryt. Och när jag säger gryt menar jag alltså inte gryt som i fondygryt, även om det finns sådana också. Det är ju liksom gryt där det bor gourmandkaniner. De bor i så kallade fondygryt. Förlåt mig. Men annars så är det vanliga gryt, liksom bruksgryt. En del kaniner bygger ju stort, andra bygger smått. Det är så kallade lytesgryt. Och det är ju liksom gryt där, ja, kaniner som... Ja, som kanske som andra snackar skit om, liksom, kanske säger, oj, där kommer den där kaninen, vilket lyte den har, kan den säga, då bor den i lytesgrytet. Det är liksom ganska. Och sen finns det de då som bygger sig som skrytgryt, och det är ju jättestora gryt med flera ingångar, kanske ett etagegryt, väldigt öppen planlösning, ganska monotont och generiskt möblerat. En gång för många år sedan så firade jag nyårsafton. Jag hade en bekants bekant som jobbade som barnflicka hemma hos en känd svensk industriperson. Inte industri, en känd chef för ett stort svenskt företag. Och hon jobbade som barnflicka hemma hos den där chefen med familj. Och den där chefen med familj skulle inte vara i Sverige på nyår utan vara i ett av sina andra hus. Och då hade den kompisens kompis fått låna huset eftersom det var bra om det var någon där på nyår. Så att det inte skulle bli inbrott eller liknande. Och då bjöd hon då in oss allihopa till en nyårsfest. Detta gjordes då med den här chefens goda minne. Och det här huset låg då utanför Stockholm i en av de finare förorterna då. Och det låg liksom insprängt i berget ut med utsikt över sjön. Och det var väldigt flott och häftigt och stort. Och jag har aldrig varit hemma hos någon med den typen av ekonomi. Och det som slog mig var hur generiskt det var. Det fanns ingenting personligt i huset. Och det kan väl hända att det kanske var borttaget då, eftersom det skulle komma folk. Det är ju en lösning. Den andra lösningen är att man kanske inte blir så personlig när man har många olika hus som man bor i. Många olika delar av året, i olika delar av världen och så. Den där festen blev i alla fall något av ett haveri. Värdparet grälade. Alltså inte värdparet, chef-värdparet, utan värdparet, eller värdens, värdinnans, alltså barnflickans kompisar, de var som jag kom in i det hela genom, de grälade med varann. Den enda killen som var singel på festen hällde ut rödvin i någon av barnens sängar. Och det blev ett gräl mellan barnflickan och en och annan. Det blev mycket dålig stämning. Men jag och Nina hade nyss blivit ihop, så vi var ändå lyckliga och såta. Och tillbringade festen mest i varandras sällskap. Jag minns att det skulle skjutas upp några fyrverkerier. Och att den allvarliga smågrälande undertonen väldigt tid på kvällen slog an tonen även i fyrverkerisammanhanget. Att det var något gräl om vem som skulle göra vad eller något. Icke desto mindre ångrar jag inte den där nyårsfesten. Det var en fin bjudning. Men det är inte den roligaste nyårsfesten jag har varit på. Den roligaste nyårsfesten var faktiskt millennieskiftet 99-2000. Då var vi på Hermans Gröna vid Slussen i Stockholm. Vi hade, eller en kompis återigen då, till mig och en massa andra människor hade hyrt det här och bjudit in sina kompisar. Så vi var flera hundra människor i det där. Och det var väldigt högtidligt och alla var så nervösa för den där millenniebuggen som alla pratade om. Vad skulle hända egentligen när alla datamaskiner blev förvirrade när år 000 kom igång? Och Europe sjöng Final Countdown på en flytande scen ute i Riddarfjärden. Och de sjöng otroligt falskt. Och för de hade väl ingen medhörning eller någonting sånt. Och jag var mycket ung och kände att livet bara hade börjat. Det var en fantastisk fest, var det. Sen blev det ändå gräl med en av mina kompisar som hade haft en förfärlig fest och inte tyckte att jag hade varit där för honom när han hade haft en förfärlig fest. Utan jag hade varit upptagen med att ha roligt. Då blev det en konflikt som höll i sig mycket länge. Men det visste jag ju inte då på festen. Nu snöar jag ju in på mig. Det var inte meningen, förlåt somna. Ragnar och Gnister bodde alltså i varsin del av det här ganska intrikata, den stora underjordiska staden egentligen, med små ovanjordiska appendix där man kaniner ibland träffades och typ inmundigade morötter, grästuvor, maskrosor, tryfflar och kex, sådana saltiner. Det var ju där som skvallret ägde rum. I jordhålorna är det ganska segregerat i kaninvärlden. Väldigt uppdelat mellan olika inkomstklasser och ursprung. Man går inte överallt. Man håller sig till det område där man är uppvuxen. Vilket gör att den här historien blir något av en Romeo i Luleå-historia. Det är faktiskt ganska okänt det faktumet att William Shakespeare, när han skrev Romeo och Julia, så skrev han en prologpjäs, kan man säga, som utspelar sig i Verona innan Romeo träffar Julia på den här festen. Och det, då är han i Luleå och svirar med sin dåvarande flamma då. Vad hette hon då? Han ska ju vara ihop med en annan egentligen. Vad heter hon då? Jag kan inte min Shakespeare så väl som jag tänkte. De är ju där för att de ska försöka lappa ihop förhållandet då. De är ju tonåringar liksom och har ju varit ihop länge då. Och börjat få liksom, det har börjat bli lite vardag liksom. De har vuxit ifrån varandra kanske, så de har gått i parterapi i 6 år. Och sen har de försökt att leva som vanligt i 7 år ytterligare efter det. Och eftersom de bara är i liksom 14-årsåldern så har de ju då ägnat en oproportionerligt, nästan omöjligt stor proportion av tiden till just terapi och att försöka lappa ihop sitt förhållande. Jag kan tycka att det är liksom lite onödigt eftersom de har inga barn tillsammans och så att de egentligen bara hade kunnat gå skilda vägar. Men det är ju så när man är i ett förhållande att man klamrar sig fast vid det lilla man tror är bra. Liksom. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, den här dåvarande flickvännen. Men jag kan väl säga att hon hette Kristel. Så Kristel och Romeo, de reser då till Luleå på en sån försoningsresa. Och det här är ju på 1500-talet så att eller 1400-talet kanske till och med. Det är ju alltså medeltid i Sverige eller i Italien också. Medeltiden är ju överallt så att säga. Om man nu väljer att kalla det för medeltiden. Man sa ju inte medeltiden då. Då sa man ju bara tiden. Det är ju efteråt som vi har sagt, börjat säga medeltiden. Alltså om man hade sagt medeltiden då. Då hade man ju inte kunnat säga det nu. Eftersom medeltiden, alltså nutiden var ju nutiden då, fast nu är det dåtiden. Ja, då reste de i alla fall till Luleå. Och det var ju en väldigt liten stad på 1400-talet. Det var ju praktiskt taget bara ett par hus och en kyrka då. Som hade ju mycket övrigt att önska med inredning och sånt där. Det var ju väldigt kalt och kargt möblerat. Och jag ska säga rent färgvalsmässigt hade man ju valt turkost och neonrosa på i en kombination som det sägs att den som byggde Luleå, kyrkan i Luleå, alltså den dåvarande, nu står det en jättefin röd tegelkyrka där, men då den här 1400-talskyrkan i Luleå är byggd av en person som egentligen ville bygga gruvor och försökte i det allra längsta att applicera då det här djupt rosa och turkosa färgtemat som man ofta återfinner i gruvor. I sådana Playmobil-gruvor. Och, så då reste de dit då för att de hade hört att här i Luleå på 1400-talet, nu i nutiden, alltså dåtiden, det är bra grejer, det är bra skit här alltså. Här är det bra skit. Så de åkte dit och så bodde de på ett hotell och så sa de så här, nu ska vi försöka bara tänka helt nytt. Vi ska inte vara rädda för att vi ska se det som vår första dejt. Kommer du ihåg för 18 år sedan när vi var på vår första dejt? Och du förstår ju själv som att eftersom de bara var 14 år gamla så är det ju bli svårt när man då har varit på sin första dejt för 18 år sedan. Det blir ju inverterad tid, det är minustid. Det som man säger före Kristus, då räknar man uppåt istället med årtal. Liksom. Så ingen vet ju egentligen hur det här har gått till. Och det är ju en del av mysteriet med Shakespeare. Och det är också därför som man tvivlar på att han har skrivit pjäserna själv. Utan att det har kommit in en galen människa från gatan och skrivit hans pjäser. I alla fall så var de och förlustade sig och de gick på Harris, åt och drack och blev lite runda under fötterna liksom, så att de, när de gick tillbaka till hotellet så höll de på att fnittra jättemycket och det var jättekul liksom. Och då sa Romeo så här, nu måste vi skärpa oss så inte receptionisten tror att vi typ ska trasha hotellrummet eller något. Och så gick de förbi receptionisten och då säger Christel, och sa hon så här, vi går direkt upp till våra rum, vi, säger hon. Och då börjar ju, så då tror ju receptionisten att de inte bor där. Det låter så konstigt, vad skulle man annars ta vägen på ett hotellrum? Och då får de ju lov att visa kort och legitimation och sånt. Och inget av de här grejerna fanns ju på 1400-talet. För det fanns ju inga hotell ens. Eller inte på det sättet liksom. Så de kunde ju varken uppvisa ID. De hade ju någon typ av resepass med den romerska kejsarens sigill på. Det dög ju inte i Luleå liksom. De sket väl i det där. Det var ju också... Det var ju väldigt få gånger som det kom romerska handelsresande och sånt upp till Luleå. Det var ju oftast inhemska eller ryska eller finska handelsresande man träffade där uppe. Så det kom av sig lite grann och det slutade med att de fick bo i ett stall. För att det fanns inga andra värdshus eller hotell lediga då. Och där föddes då ett litet barn. Och det blir ju sen starten på en annan historia. Så. Men det är ju en spin-off. Så det här var då Romeo i Luleå. Och sen skrev Shakespeare då. För sen gjorde de slut. Romeo och Christel kom tillbaka till Verona. Eller Christel stannade i Luleå. Men Romeo kom tillbaka till Verona som en bruten man på 14 år. Och gå på den här festen och träffa Julia och jada. Du kan resten liksom. Klättra i vinrankor, tillbe varann, dricka gift och stöta dolkar i varann tills dess blodvite uppstår. Och allting var i onödan. Och allting bara för att vuxna är osams med varann. Det är ju faktiskt så att Romeo och Julias helt onödiga förolyckande är ju bara ett resultat av, ja, dels att de är tonåringar och inte riktigt tänker konsekvenser. Man skulle ju vilja säga till Julia så här att om du dricker ett typ av preparat som saktar ner din puls så till den milda grad att den inte ens känns, så innebär det i sig en risk. Liksom. Det är inte ofarligt att göra det. Och det är också opolitligt att skicka någon sketen budbärare för att spåra upp Romeo innan internet och telefoner och sånt. Och helt kallt lita på att informationen går fram så att inte Romeo tror att du dör på riktigt och sådär. Det är alltså med andra ord en ganska konsekvenslös plan som de sätter upp. Dumt är det, dumt av dem. Men de gör ju det här bara för att deras föräldrar är osams med varandra, vilket känns fett onajs av vuxengenerationen. Kanske någonting viktigt för oss att komma ihåg nu när jag berättar vidare om Ragnar och Gnister. Ragnar och Gnister träffas för första gången på en stor ett kanonbalans. Det är när kaniner träffas och sjunger kanon. Då sjunger de så här. Så texterna går så här. Jag är en liten kanin. Jag är en liten kanin. Och sen börjar de andra. Jag är en liten kanin. Alltså som sjunger i kanon. Jag är en liten kanin. Jag är en liten kanin. Jag är en liten kanin. Det här är en kaninkanon. Fast för att det är kaninkanon då liksom. Den här brukade de sjunga på spårvagnen förbi. Om man åker spårvagn i Göteborg. Från Guldheden. Men också om man åker femman ut mot gamla, eller det är som, ja men det är det Guldheden kanske det heter, så jag kommer inte ihåg. Jag bodde där ute ett tag. Femman går ju ut mot, ja, gamla SVT där någonstans. Eller SVT kanske ligger kvar där. Vad heter det då? Ja, men det är ju hedendomen. Nej, hedendomen, det är ju katolska kyrkan. Vad heter det? Det är synvillan. Ja, skitsamma. Det var där någonstans. På femmans spårvagn brukar de sjunga den här jättemycket. Och, men bara på de här linjerna, de gamla, alltså gamla femman, alltså de, när de såg ut, alltså de gamla vagnarna som man hade på 90-talet när jag bodde i Göteborg, därför att jag bryr mig inte om hur i Göteborg, nu bor jag inte i Göteborg, så jag kan inte, jag har ju naturligtvis ett hum om hur spårvagnarna ser ut i Göteborg idag, men jag är inte liksom, för mig är de, ser de fortfarande ut som de gjorde på 80-talet, liksom spårvagnarna då. Eftersom jag, det var ju nästan 80-tal när jag bodde där, 90-tal. Alltså det är bara ett tal över talet. De stod där i alla fall på varsin sida. Gnister tillhörde liksom arbetarkaninerna. Medan Ragnar då tillhör kaninadeln. Och de stod där mitt emot varandra. Det är juletid varje år som kaninerna samlas i den stora, stora fulkulan kallas det för, och det är liksom ett ironiskt sätt att säga att den är väldigt ful, fast den är ju egentligen fin då. Det är den finaste kulan de har. Det är bara en gång om året som alla kaniner i hela stan, så att säga kaninstan, samlas i det rummet. Annars är det bara vaktmästarkaninerna som går där och fejar och fojar i fojen. Men då stod de mitt emot varandra. Och adelkaninerna ligger liksom första stämman och arbetarkaninerna ligger andra stämman. Och så är det liksom mitt emellan där. Så att det är totalt 15 kanon. Deras ögon möttes över körhavet. Och en liten glimt letade sig från Ragnar över till Gnister. Och sen var de sålda. Precis som Romeo och Julia. Eller framför allt är det ju Romeo som blir topptunnor då av att bara se henne där. Det är ju också en indikation på deras ungdom. Det där att man får syn på någon och så bara bestämmer man sig för att den är det. Jag minns att jag också kände så. Jag kunde se någon på bussen och sen känna förtvivlan av att nej, nu försvinner ju den personen liksom ur mitt liv. Och det var meningen. Det finns ju något så... Ja, men till att börja med är det ju kontextlöst då. Man kan... Men också något omnipotent över det där. Man har känslan av att man själv fortfarande, man är fortfarande ett barn i så mått att man tror att man är medelpunkten av hela universum. Att den här människan som man då ser, som då har, får jag väl förmoda, något attribut som man då känner det passar precis det man har bestämt sig för, är det man letar efter hos den andra. Och ett skratt eller något fysiskt attribut. Som man då känner, ja, där är det liksom. Och då tänker man att det är, då måste det ju bli något, eftersom det är ju meningen, eftersom jag är ju centrum i hela universum. Det är som att jag är den där tunga kulan som man lägger på en väv, en duk som stretchas ner i mitten så att den blir som en grop. Och allting annat som rullar runt på duken, det kommer ovillkorligen att av gravitationen rullar ner till mig där jag ligger. Längst ner i gropen. Och tynger ner duken. Man är omedveten om att det finns en massa kulor. Och duken är ett enda upptäcktsfärd. Av upp- och nedgångar. Och grynnor och snår. Och vinklar och vrår. Men det här visste ju varken Gnister eller Ragnar. Och sen uppstod ju då deras första och egentligen största problem. Nu gick de hem var och en för sig till sina familjer och fantiserade och drömde om den där andre. Den där magiska andre. Resans mål, du vet. Slutet på vedermödorna, du vet. Den jäckande längtan och fjärilen i bröstet, du vet. Den dunkande drömmen, du vet. Och den plötsligt över en natt färglösa verkligheten som utan den där magiska andra längtans mål, du vet. kommer att förlora sin färg fullständigt. Ingenting smakade dem längre. Mat de tidigare hade gillat att äta, till exempel saltiner, smakade bara papper, i den mån kaniner vet hur papper smakar. Ingen av dem kände någon lust att ge sig ut på de andra kaninernas vilda lekar, jakter och bestyr, utfärder och omkostnader. Istället satt de bara på sitt rum och kanske konverserade med sina föräldrar om deras relation. Som alltid, diskussionerna slutade alltid med att Ragnar eller Gnister rusade ut i vredesmod för att föräldrarna, citat, fattar ju ingenting. Jag är inget barn längre, utropstecken. Sen så gick det flera veckor och de hade ju ingen möjlighet att ses eller mötas, eller utan de, eftersom de levde i så skilda världar, de började göra sig ärenden åt det respektive andra hållet då. Gnister till de lite finare kvarteren, alltså Gryten, Skrytgryten, och Ragnar då bort mot Lytegryten. Alltså en dag så såg de varann på håll i varsin ända av en lång mörk kanintunnel. Det var fullt med andra kaniner i full färd fram och tillbaka, så att de var inte ensamma. Då blev de plötsligt mycket blyga. Och Gnister vände sig om mot en tavla av en gammal kaninförfader som hette Christer Larv. Och tittade på Christer Larvs bild. Han tittade på den 1000 gånger. Det var inte dugg intressant, men han låtsades av någon anledning djupstudera den. Och så kände han i ögonvrån och i hela sin lekamen hur Ragnar närmade sig snett bakifrån. Sen stod de där bredvid varandra och tittade på samma tavla under fullständig tystnad i flera minuter. Ingen av dem vågade ta ett steg mot den andra eller vända sig om. Till slut vände de sig om, tittade på varandra. Och då skalv hela luften. Det var som att de gick in i en parallell verklighet och plötsligt så återfick världen färg. Det första som fick färg var deras respektive ögon. Ragnars ögon var blå, medan Gnisters ögon var röda, som kaniner är i vanligaste fall. Tja, sa Gnister. Tjabba, sa Ragnar. Och där var det kört. Sen följde de hals över huvud överför varandra. Och sen dess var de oskiljaktiga. Men de var ju tvungna att hålla det här hemligt, eftersom kaninernas värld var fortfarande en väldigt hierarkisk värld och mycket segregerad. Och att om det hade blivit känt att Ragnar hängde med en lyteskanin, så hade det ju inte setts med blida ögon. De gömde sig och smet undan, och naturligtvis så bidrog ju det här till den ökade spänningen dem emellan. Det är helt enkelt väldigt spännande att leva under pressade förhållanden och samtidigt upprätthålla en spirande förälskelse. Den blir inte sämre av det. Den gynnas av det initialt. Det här är ju flera olika steg som man kan, forskningen har kommit fram till, att kärlek är generellt sett skitknepigt, va? Har forskarna kommit fram till efter flera tusen år av forskning. Kan man säga att kärlek är knepigt. Parrelationer, andra varelser är generellt sett, för att uttrycka, ta ett forskarord då i min mun, skitstruligt. Mycket av och på, fram och tillbaka. Typ ingen aning om hur det funkar, tror jag att det var deras slutsats. Men de var ju tonåringar och de trodde liksom fortfarande att det är så här livet är, liksom. Sen kommer man ju alltid till en period när man behöver någonting annat. Men dit hade de ju inte kommit än. Så de brukade gömma sig då i olika jordkulor som hade lite neutral laddning. Där både förnäma kaniner och lite mera lågstatuskaniner kunde frekventera utan att dra uppmärksamheten till sig. Ett exempel på det är ju till exempel sophanteringskulan. För dit måste även adelskaninerna gå med sin återvinning. Kaniner har inget system med folk som är tjänare eller så åt varann. Utan det finns arbetarkaniner som liksom arbetar. Och sen finns det då de fina kaninerna. De arbetar inte, men de gör fortfarande sitt eget liksom skit. Sin egen hushållssyssla. De har inga anställda som jobbar i deras jordkulor åt dem i deras skrytgryt. Även om många skrytgryt är så stora att det egentligen skulle behövas en liten stab. Men eftersom kaniner får många barn så brukar de ofta låta barnen ta hand om det här. Liksom, och upprätthålla någon typ av normalitet i de här. Annars hade de ju blivit väldigt stökiga, de här jättestora gryten. Så att de brukade träffas i sophanteringsgrytet och pussas blygt bakom plaståtervinningen. Och där hade vi ju kunnat lämna dem egentligen, om det inte hade varit så att Ragnar hade trolovad. Det är så med adelskaniner att väldigt tidigt i sina liv så får de en trolovad. Det har ingenting med känslor att göra, utan det är en rent, det är en väldigt pragmatisk åtgärd som utförs av, inte helt olikt våra mänskliga relationer genom historien. Att familjer har valt att gifta sina barn med varandra för att skapa allianser och trygga ekonomi och fred och framtid och status och makt. Och det sker även i kaninvärlden. Ragnars trolovade hette fruktansvärda Ulla-jävel. Förlåt. Alltså, men jag kan inte hjälpa vad kaniner heter såna. Ragnars trolovade hette fruktansvärda Ulla-jävel. Och var, som hennes namn antyder, fruktansvärd. Och en jävel. Hon var inte snäll mot Ragnar. Hon var taskig. Hon kallade honom för... Ja, nu har jag könsbestämt Ragnar. Ja, det blev så. Ja, okej då. Nu trillar jag dit. Det får vara så nu då. Så hon kallade honom för saktfärdig. Hon kallade honom för rävpellets. Hon kallade honom för spanska mackan. Jag vet inte vad det betyder riktigt, men det var ett öknamn för fruktansvärda Ulla-jävel. Men alltså, hon var inte snäll mot honom. Hon talade illa om honom inför hans kompisar. Hon brukade bita honom jättehårt, helt utan anledning, när de var på bio, kaninbio. Hon brukade, när de skulle gräva jordhålor tillsammans, vilket det kaniner gör typ 90% av tiden, då brukar hon sprätta jord så det kom i hans fina, fina vita päls och blev smutsig. Och sen brukar hon säga, usch, gå och tvätta dig i ansiktet. Gå och tvätta dig. Du ser ut som en smutsig kanin. Hon var också fantasilös. Hon kunde inte titta på några andra analogier kring att han var smutsig, utan han var ju tvungen att säga att han såg ut som det han var. Det vill säga en smutsig kanin. Och hon upptäckte då att Ragnar smög iväg varje torsdags eftermiddag klockan snacks. Och smög iväg till sophanteringsgrytet. Och där smög hon efter då. Och så blev hon då varse hur Ragnar och Gnister träffades där. Och utlovade och befäste och härbärgerade och prövade. Och hemlighöll. Och hon blev galen av svartsjuka. Fruktansvärda Ulla-jävel gick iväg till Ragnars mor och far. Som var mycket traditionella, konservativa skitstövlar till kaniner, för att uttrycka sig frankt. Och de bestämde i samråd med fruktansvärda Ulla Jävels föräldrar, som var av samma skrot och korn, att det här, det skulle inte få fortgå. Tillsammans så gillade de en fälla för Gnister när han var på väg till sophanteringsgrytet en dag. Kaniner när de gillar fällor är inte som människor när de gillar fällor. Människors fällor är ju ofta uppbyggda efter något slags, enligt devisen, lockbete, utlösare, fångsttagande, alternativt likviderande. Kaninfällor är oftast försök till fångsttagande, häftig jakt, misslyckat bittert bitande i luften. Vilket gör att kaninfällor är helt värdelösa. Men i det här fallet så var det riktigt bra. För att det var en bra fälla. Därför att fångsttagandet initialt gick bra. Och Gnister blev tillfångatagen av en stor pöse som ramlade ner från taket. Kaniner säger alltid pöse om påse. Så det var en stor hårig pöse som ramlade ner från taket över kaninen Gnister. Och fångade Gnister i sitt eget klister. Ack, skrek Gnister. Vadan skola jag göra? Och så försökte han ta... Ja, nu har jag könsbestämt även Gnister. Ja, grattis Henrik. Nu har du gjort det. Och jag menar, egentligen, det var ju inget fel. Det är bara att jag bestämde mig för att jag skulle hålla mig borta från det. Men det blir så apart när man gör det bara för sakens skull. Så nu är det väl vad det är. Ragnar och Gnister är två kaninkillar. Fruktansvärda Ulla Jävel är en kaninkvinna i sina bästa år. Och föräldrarna är otroligt heteronormativa och konservativa. Och så var det då. Sen så, och då stod ju då Ragnar där i sophanteringsgrytet och väntade på sin kära, men som inte dök upp, och väntade länge och gick till slut moloket hem. Och fruktansvärda Ulla Jävel försökte trösta honom, men han gick inte. Hon visste ju om vad som hade hänt, men ingen berättade för honom då. Och hon antydde så här att en del brukar inte komma när de har tröttnat på en och så där, för att han skulle börja tänka i de banorna liksom. Och mycket riktigt så började ju också Ragnar med tiden, eftersom Gnister inte dök upp, så började han också misstänka att Gnister hade tröttnat på honom, och han fylldes av bitterhet över arbetarklassens arrogans. Han hade ju då som finkänslig och skör adelskanin hängt sitt hjärta på en krok, för att uttrycka sig med kanin Strindbergs ord. Och han var blottlagd på ett sätt som inte var bekvämt, och han kände sig försmådd och förnedrad och djupt sårad, och bestämde sig för att göra livet surt för arbetarklassen. Så han, i egenskap av adelskanin och med sin far som var en mycket berömd adelskanins legionär från de stora kaninkrigen i mitten av 70-talet, och så som varande en gammal veteran från kaninkriget, så hade han vissa förmåner då, pappan. En av förmånerna var att bo var som helst i de fattiga kaninens hålor om behovet uppstod. Och det här utnyttjade nu Ragnar och började bo hemma hos folk i den fattiga delen av stan och ta deras mat, och han betedde sig hemskt illa. Och han hoppades hela tiden att han skulle stöta på Gnister för att kunna straffa honom. Men han gjorde inte det. Så en dag när han var hemma och våldsbodde någonstans, så såg han ett litet porträtt på en byrå. En porträtt av Gnister. Men det var omgärdat av ett svart flor och ett tänt ljus. Och när han lite spelat nonchalant frågade de två gamla kaninerna som bodde i hålan vem det där var, så sa de att det där är vår son Gnister. Han försvann spårlöst för 2 månader sedan. Och det är ju i praktiken en livstid för en kanin. Vi tänker att han är inte aldrig någonsin kommer att komma tillbaka till oss. Så vi sörjer vår son. Han berättade vid sitt försvinnande, precis när han skulle gå, varifrån han aldrig kom tillbaka, så sa han att han hade mött någon som hade förändrat hans liv för evigt och att han aldrig hade varit så lycklig. Men att han inte visste säkert om det skulle bli dem, för att de tillhörde olika världar, men att han hoppades. Och sen kom han aldrig tillbaka. Då blev ju Ragnar från sina sinnen, för han förstod ju att det var hans familj som hade kidnappat Gnister. Så han rusade ut och la ifrån sig några svettiga 1000 lappar på kaninbordet. Varför gör du så där? Vi vill inte ta emot dina allmosor, skrek de gamla kaninerna. Jag är mer skyldig än ni tror till ert lidande, skrek den samvetstyngda stackars kaninen och rusade ut i tunnelmörkret. En irrfärd som tycktes vara i evigheter vidtog. Ragnar törnade in i en den ena, en den andra förvirrade, förtörnade kaninen på sin mardrömslika tunnelfärd. Riktningslös kan tyckas, men det fanns ju hela tiden en avsikt. Han rusade in till sin far som precis hade intagit en fet morot med revbensspjäll och gök. Vad har du gjort, skrek Ragnar till sin far. Vad har du gjort med min älskare? Vad menar du? Fruktansvärda ullajävel sitter ju där, skrek pappan och pekade på tallriken. Jag menar inte hon, jag menar Gnister. Vad har ni gjort med Gnister? Skrek den nu fullständigt upplösta av sorg och förtvivlan och desperation, Ragnar. Alltså, du menar ditt lilla tidsfördriv? Nåja, han kommer inte att plåga dig längre. Vi har sett till att han inte kommer att blanda sig i vår familjs angelägenheter mer. Fruktansvärda ullajävel log ett leende som bara les, som ett leende som hon utförde, ett leende som bara initieras under mycket grymma förhållanden, där glädje är ett av de sista, minsta pådrivande faktorerna, medan hån, skadeglädje och hat är mer förhärskande. Förstår ni inte, jag älskar honom, skrek Ragnar och kastade sig över sin far och örfilade honom så gott det gick med sina små kaninarmar. Han ändrade sig sen och tog sina mer kraftiga bakben och kaninstampade på faderns mer känsliga blottlagda öron som skälvde av åverkan. Och sen så skrek han, var är han, var är han? Skit ur det, skrek pappan. Var är han, var är han? Sluta, skrek fruktansvärda ullajävel. Ja, nej, ni måste, annars så kommer jag att lämna den här stan och aldrig mer komma tillbaka. Och då, det tog skruv. För att Ragnar var äldsta barnet och äldsta barnet ärver alltid alltihop. Och om äldsta barnet inte finns där, då kommer... Då förskingras allt av en jättetaskig bankir som heter Assar och som tidigare har jobbat på SSAB men som nu har sadlat om och egentligen bara har som uppgift att förskingra barnlösa kaniners arv och efterlämningar. Och så då det tog skruv, så då sa de, ja, okej, han är under hallmattan. Då sprang Ragnar ut, lyfte på hallmattan och där var en lucka. Han öppnade luckan, kastade sig ner för den smala trappan, ramlade, skrapade både händer och tassar och knän och nos och öron och rusade in i ett litet gemak. Och där, bunden till händer och fötter med ögonbindel, låg hans älskade Gnister och gnisslade tänder och pepo och skreko. Och Ragnar slet av gnisterbinden och bet upp hans rep. Och de föll varandra i armarna och grät då. Så som bara älskande kan göra vid mycket plötslig återförening. Och i dörren stod fruktansvärda Ulla-jävel. Och grät hon också, för hon insåg att hon aldrig skulle få uppleva det där som Gnister och Ragnar nu så till synes utan ansträngning lyckades uppamma för varandra. Och sen gick Ragnar och Gnister upp och tog tag i öronen på sina gamla föräldrar och band ihop dem och skapade liksom en slags kaninkung. Och kastade ner dem i kaninkramarkryptan. Kaninkramarkryptan är ett rum där det bor ett barn som älskar att krama kaniner så hårt att det är tortyr. Och där, vad barnen gör där nere i kryptan, det är ingen som vet, men de gillar att vara där. Och de kramar alla kaniner som kastas ner. Och det här har ju kaninerna satt i system som straff då under årmiljonerna som har pågått sedan den första kaninen steg ut på den karga steppen i början av 1900-talet. Och sen tog Ragnar och Gnister över hela kaninkolonin och införde mycket stränga regler för att alla inkomstklasser och ursprungsgrupper var tvungna att umgås med varandra. Ingen lämnades längre utanför i misär, utan alla släpptes in till varandra. Och det är därför man numera kan prata om kaningemenskap. Någonting, en gemenskap över klassgränser. Och här slutar historien faktiskt om Gnister och Ragnar. Och kvar har vi bara dikten. Gnister han rister när Ragnar slangar bensin från en moped till en delfin. Delfinen vill inte dricka bensin men vågar inte säga någonting för ett mer än ett flin. Ett glin, en delfin med ett fåraktigt flin. Jag slangar från delfinen. Moped, en bensin. Något sånt. Så Somna, det var min berättelse till dig tillägnad för att du ska förstå att kärlek är blind. Eller rättare sagt, kärlek är ju inte någonting som är beroende av syn eller hörsel eller så. Kärlek är ju en känsloyttring, ett hormonrus kan man väl säga. Eller förälskelse är i alla fall ett hormonrus. Kärlek är kanske ett vidare, kanske snarare är mer ett begrepp än en känsla egentligen. Och behöver alltså inga ögon. Ögon sitter ihop och förbinds med hjärnor via nerver. Kärlek är ju inte beroende av nerver, hjärnor eller syn. Så därför kan man ju säga att kärlek är blind, men kärlek är ju döv också. Kärlek är också känslo- och emotionsberövat, eftersom det ju inte alls behöver till exempel känslan och förnimmelsen av tryck, som ju ändå utgör praktiskt taget alla känsloförnimmelser. Alltså jag menar känslan nu, inte känslor. Men om man utgår från att kärlek kanske är en väldigt många olika sorters känslor av olika karaktär, struktur, utförande. Oj vad jag blir trött nu Somna. Du får ha en fin söndagnatt om det är söndag du lyssnar, eller imorgon måndag, söndag, brorsdag, fredag. Om du fortfarande är vaken så vill jag att du ska titta upp i mörkret runt omkring dig eller ljuset beroende på var du är. Och så ska du säga högt så att alla hör. Gnister och Ragnar, ni var ena riktiga typer ni. Och så knyter ni näven i en kampgest. Bra. Tack för det. Och nu är veckan slut. Och en ny tar sin början. Det tycker både Knut, Elisabeth och Örjan. De sitter på sin brygga och känner sig nog trygga. Ibland så är de stygga när de klatschar till en mygga. Men oftast är de glada på livets autostrada och sjunger på en liten stump som handlar om en gummas gump som sitter upp på en moped och åker för att handla sked med socker iklädd gabardin och tantens moppe är så fin. Tack för att du lyssnar eller inte lyssnar på min podcast. Tack för att jag får vara ett verktyg i din verktygslåda, Somna. Tack för att jag får vara en sträng på din lyra. Om så bara en liten myra på din lyra.